Välkomna till Radiofontänen. Vi finns på Engelbrektsgatan 14. Om någon vill komma in och kanske gå på studiebesök så går det utmärkt att boka tid.
Mm. Vad är det för en speciell vecka den här veckan?
Det handlar om psykisk hälsa den här veckan.
Mm. I hela Skåne, va? Händer det grejer?
Jag vet faktiskt inte.
Jo, det gör nog det. Men så det på vissa, det finns ett schema och man kan leta säkert under Malmö stad skulle jag gissa.
Ja, man kan hitta mycket.
Ja, men vem är du?
Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Spelar våra roller så bra.
Ja.
Jag heter Bo. Och jag har varit här på Fontänhuset sedan 2017.
Och jag heter Arminia och har varit här sedan slutet av 2014.
Åh, så fint. Ja.
Ja, och vad är det här för ett ställe?
Det är ett ställe för folk som har haft Eller har lite psykiska problem, mer eller mindre.
Mm. Symptom.
Så man kan komma hit, man kan fika om man känner för det.
Man kan jobba som radiopratare som vi gör.
Ja, och man kan käka fin mat på restaurangen här.
Eller man kan laga den fina maten.
Ja.
Mm, det finns mycket. Det
vi och man kan måla och rita och sånt om man känner för det också. Mm,
och så kan man ställa ut den när det är gallerinat som ja. Det var förra helgen.
Ja, jättebra.
Mm. Ja, vi hade 40 år. Det är ju värt att nämna att vi firar 40 år i år faktiskt.
Hurra, 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 hurra.
Men ska vi dra det första inslaget som är av Anneli?
Om avdelning 87.
Varsågoda.
Ja, hej, jag heter Anneli Liljeheden Heinonen. Jag har varit inlagd på avdelning 87 här i Malmö i cirka 5 veckor. Och jag hade en jättefin upplevelse. Jag önskar alla patienter som kommer till MAS psykiatrin blir inlagda på 87an. Där blir man vänligt bemött av all personal. Speciellt sjuksköterskor, skötare och den fantastiska överläkaren Jan Kass. Han har varit med som rocksångare i band som heter Brainpool. Jag har sett honom på 80-talet så det duga. Och jag fick mycket presenter och blommor när jag blev utskriven. Det värmde mig om hjärtat. Och nu så skulle jag vilja spela en av Rockamöllans låtar som jag har varit med manager för tidigare på början av 80-talet. Och jag tycker den passar väldigt bra inom sjukvården. Den heter Känsloladdning. Tack för mig.
Det var One Last Dance. Ja, ni får applådera, tack. Det är tillåtet. One Last Dance med Cascada som kom direkt efter vår kära Annelies inslag om avdelning 87.
Och vi får hoppas att det inte blir One Last Dance.
Nej, verkligen, för då gråter jag i alla fall. Ja. Eller vi båda två och alla andra här. Ja. Speciellt en viss Juliana som det blir lite internt här nu. Men jag vill passa på att säga att våra handledare är helt fantastiska och alla har de olika inriktningar och ingångar.
Jo, de gör mer än de borde.
Nej, men de är fantastiska för de har olika ingångar och finns till för oss medlemmar där det behövs. Det är det som är lite meningen med det här huset, där det behövs. Och när det behövs.
Ja, jättebra. Tack så mycket.
Mm. Kan du tänka dig att presentera nästa inslag?
Det här är Ivan och det handlar om psykisk ohälsa.
Varsågod Ivan.
Det är Ivan. Idag tänker jag berätta lite om psykisk ohälsa, särskilt det som hände mig i sista 30 år. Eftersom jag har så bred erfarenhet med det som var inlagd 100 gånger på olika avdelningar och mottagningar och erfarenhet från drottning Atanet de Blekingsborg innan dess och till slut hamnade jag på en underbar ställe som heter ACT-team. Där har jag goda vänner och de som litar fullständigt på mig och jag på dem. En dag på avdelning 88 besökte mig två personer, en från, som jobbade som socialarbetare på ACT-team och andra var sjuksköterska. En heter Anders, andra heter Skuli. Och de kom tillsammans med en underbar ung läkare som heter Eli. De rekommenderade mig att jag börjar träffa en psykolog som heter Anna. Och med henne har jag fortfarande samtal minst en gång i veckan. Idag mår jag jättebra. Nu blir det nionde vecka i rad att jag jobbar på Fontänhuset utan avbrott. Och här skaffade jag goda vänner som besöker mig hemma och vi lyssnar på musik, dricker kaffe och läsk tillsammans. Utbyter böcker och tidningar och så vidare och så vidare. Och vi har något gemensamt att nästan alla rocker, men man måste ha något i livet. För de som mår jättedåligt vill jag bara säga att de tappar inte lust i livet och att de försöker satsa allt på sin hälsotillstånd. Det är inte lätt, det måste ni säga. Nu vill jag avsluta den här inslag med en jättefin låt som heter Lord of the Ages. Av bandet heter Magna Carta eftersom det påminner mig på mig. Det är en povelj som gav engelsk kung John till heliga stolen Vatikanen för cirka 500-600 år sen, och han sålde inte England till Rom, han bara ville tacka påven för allt som han gjorde bra för England. Tack så mycket och för er uppmärksamhet.
Hallå, tack så mycket.
Jag vill tacka alla som är här och lyssnar och som applåderar.
Ja.
Det hjälper oss jättemycket att någon lyssnar överhuvudtaget.
För man vet ju inte när man pratar i radio.
Och vi vet ju inte hur många som är där ute i Radioland som lyssnar på lilla oss från Fontänhuset.
Eller så vet man. Nej. Men vad bra. Bo, nästa inslag heter också Från Bo. Så fråga Bo av Bo.
Fråga Bo. Ett program för dig som tänker mycket.
Fråga Bo om relationer. Vad är det? En relation? Något objekt i förhållande till ett annat objekt, som till exempel en människa till en annan människa. En känsla och en vilja att förhålla sig till någon, det vill säga relatera sig med någon annan. Men annars undrar jag hur relationer kan illustreras och vad det kan förklaras om. En bild kanske kan förtydliga detta, vilket kan ses i vår Fontänmagasinet som har tema relationer. Det var det vi kunde komma fram till nu i alla fall. Fråga. Vad är och gör en symptombärare? Att vara en symptombärare är när man bär andra psykiska ohälsa. Det vill säga att bära någon annans tyngd eller problem. Det kan handla om att man lätt tar på sig andras problem eller att man lär sig det i olika sammanhang, som till exempel i en familj eller andra nära relationer. Att vara en symptombärare kan påverka ens beteende i många olika sammanhang. Fråga, vilka symptom anser du själv att du går omkring med? Att jag bär omkring på andras psykiska ohälsa. Det symptom som jag tydligt känner är av fobisk eller psykotisk karaktär. Fråga, när planerar du eventuellt upphöra med att vara symptombärare? Nu genast om jag bara kan. Kram från Bo.
Det var härligt. Tack så mycket, Bo. Jag är en applåd för honom, det tycker jag faktiskt. Ja. Vi ska snabbt gå vidare. Vi vill bara säga att vi sitter på Engelbrektsgatan 14 på Fontänhuset i Malmö. Och vad gör man där snabbt?
Man lagar mat, man har media med radio och annat.
Och annat smått och gott. Ja. Ja, man kan gå in på hemsidan fontanhuset.se och titta vad vi gör.
Ja.
Varsågod Peter på stan.
Tjena Peter, hur är läget? Ska du ut på stan och höra vad folket har att säga? Frågan som vanligt, vad de tycker om det viktigaste här i livet. Dina frågor är som elixir för själen.
Ja.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Ja, ganska mycket. Jag är socionom. Ja, så jag har pluggat en del om psykisk ohälsa och brinner för det väldigt mycket. Ja.
Så du är socionom?
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Tack så mycket.
Tack själv.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Oh, det är ju rätt mycket i för sig, men är det något speciellt som du syftar på? Nej, den kan finnas var som helst och det kan drabba alla. Så skulle jag vilja säga.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Jag känner till det grundläggande, skulle jag säga. Ja.
Som vadå?
Att det är väldigt vanligt och utbrett bland alla möjliga åldrar. Det är en epidemi på många sätt. Många som lider av det.
Mm. Tack så hemskt mycket.
Tack.
What do you know about mental illness?
Don't know. Many people have mental illness.
Yeah.
But they don't know themselves. Yeah, that's all.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
En hel del.
Som vadå?
Jag har bekanta som har om depression och ångest och sånt här.
Skit.
Ja, visst är det.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
För mycket, om man säger så. Ja, men det är vanligt nu, speciellt bland ungdomar i skolan. Och det kommer ju fram hela tiden.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Ja, det man hör på nyheter, jag vet inte. Jag är inte så mycket inblandad i det själv.
Det är skönt att du inte är det.
Ja, faktiskt. Man har tur ibland. Ja. Men det är väl en hel del som är drabbad av det.
Det är jättemånga.
Ja, precis.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Inte jättemycket så, kan inte relatera själv, men jag har några vänner som inte mått jättebra eller så, försökt hjälpa dem lite.
Det är mycket som, det är många som är där.
Ja, det blir mer och mer nu också, på grund av mobiler och så.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack så mycket.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Att man mår dåligt, att allt är inte okej liksom.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Om vadå?
Psykisk ohälsa.
Ja, vad jag känner till om det? Alltså det är inte så jättemycket. Jag vet ju vad det innebär och vad det kan leda till och sådana grejer. Men på en djupare nivå är det inte så jättemycket, tyvärr. Men jag känner till att det är ett problem och jag känner till att det finns. Och att det är många som drabbas av det. Och att sociala medier och sånt kan vara den stora boven i väldigt mycket av de problemen. Men så mycket mer det vet jag inte, tyvärr.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Ja, inte mycket. Det är inte så öppet med det där. Nej, jag tycker inte. Alltså generellt i samhället. Där.
Du känner ingen som har psykisk?
Jag känner någon som har så, men det var svårt. Man är inte så insatt i det ändå. Man vet liksom inte hur man ska bete sig mot den här. Ja, det är lite sådär.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Jag läste psykologi i skolan, så ändå en del, skulle jag säga.
Vet du mycket om det till exempel?
Ja, så jag vet ju att det är att det ökar i samhället och att det är allt fler unga som får det på grund av stress också. Ja.
Det är inte bra.
Nej, det tycker jag inte.
Vad känner du till om psykisk ohälsa?
Jag känner till ganska mycket att det finns många människor runt omkring oss som lider under detta på grund av olika faktorer. Hemskt att det är så.
Det är många, ja.
Det är många, absolut, ja. Många.
Jag är här på tennis.
Ah, okej, okay, ja.
Vi känner rad imorgon.
Okej.
Okay. Du kanske är med då.
Ja.
Wow.
Jag har aldrig varit rädd, nej. Gått igenom så som varit fett, whack. Livet är hårt och det visste jag då. Men jag följde inga råd, jag är själv lärd.
Ah, vad bra låt. Det kändes som att jag kunde ha skrivit den någon gång i livet. Jasså. Vadå, hon skrattar du till mig nu eller?
Nej, jag skrattar åt att jag mår bra idag.
Vad bra. Det var, jag skrattade idag med Isan och Fille. Och vet du bara, by the way, jag mår också väldigt bra just idag.
Jättebra.
Är det inte det som är viktiga just idag, här och nu?
Nu är det alltid viktigast.
Ja, och nu är det faktiskt snart för Evas dagbok. Varsågod, Eva.
Evas dagbok.
Jag har varit hemma för att jag har varit förkyld och hes i halsen. I helgen var jag på loppis och köpte täcke har jag gjort. Ett stort täcke som är apelsinfärgat med nallar på. Idag ska jag på en föreläsning på Fänriksgatan och berätta min livsberättelse. På fredag ska jag med min snälla nya kontaktperson resa till IKEA och äta lunch och kolla på en bokhylla. Så nice! Kramisar till er allihopa och kramar till Halsén, Eva.
Och vi hörde We Are Shadows med Kitty.
Kan vi få ett litet skratt från publiken? Det elakaste skrattet ni kan.
1, 2, 3.
Ja, nu är de med. Ja, nu är de vakna. De är vakna här. Det var det vi behövde. Okej. Nästa inslag är en sång från våran kollega och vän. Särskilt min. Nej, jag skojar bara. Claudio. Varsågoda.
Halleluja, halleluja,
halleluja. Chapeau, Claudio, vår Claudio på Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14 där man sysslar med en arbetsinriktad dag. Nu fick vi, hur många minuter i programmet? Yeah, vi kom in i det.
Man behöver inte kalla det här för en religiös sång.
Nej, vad tänker du då, Bo?
Man kallar det för en andlig sång.
Mm, det tycker jag också.
Det är så mycket som ryms i den här vackra visan. Mm.
Vi låter inte de religiösa sno den av oss. Nej, precis. Så kan vi säga. Du, ja. Vi har en stund att prata. Är det någonting som du tänker på sådär, så här långt i programmet?
Jo, att tyvärr så hamnar jag inte i fönstret när det var sån här kulturgrejer. Liksom.
Det var ju mitt fel.
Jag var förkyld.
Ja, okej, vi fixade in den här gången, men, här, gallerinatten men, som vi hade.
Nästa år så sitter vi kanske där och spikar fast lappar och visar mina slipsar. Ja. Och
vi vill berätta att det här huset också är med i gallerihelgen. Bara då en kväll. Och det brukar vara det första. Och det är alltid samma datum, 27 september. Så om ett år, välkomna tillbaka till Fontänhuset och se våra fantastiska artister och konstnärer på alla sätt och vis. Vår goda mat. Ja, vad finns det? Det finns så
det
mycket.
Det finns så mycket, ja, visst.
Så det är helt fantastiskt.
Ja.
Och då kan man, passar det ju bra, take back the power. Vi tar tillbaka gallerinatten år efter år efter år.
Med The Interrupters. Take back the power. What you gonna do when they show up in black?
Ja, vi tar tillbaka egenmakten, tänker jag. Tack så mycket. Vi är på Fontänhuset som ligger på Engelbrektsgatan 14 och är ett ställe för människor som känner att de har någon typ av psykisk ohälsa. Men nu i veckan, eller ja, den här veckan i hela Skåne, så är det, påminn mig Martin. Vad sa du Josefin? Skåneveckan, tack så mycket. Skåneveckan för psykisk hälsa. Och där går ett personligt ombud. Hej, hej. Och de ligger också nära, by the way, Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14. Ja, och det är viktigt med Skåneveckan tycker jag. Därför för att vi hörde ju innan Peter på stan och då var det ju liksom, jag känner inte så mycket till det eller det pratas inte så mycket. Så nu pratar vi bara utav bla 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 jättemycket om psykisk hälsa. För de vill poängtera det friska och det vill vi ju också här på Fontänhuset, fokusera på det friska.
Psykisk hälsa, hälsa ofta.
Bra. Nästa inslag skrivet av och berättat av Ulrika angående PIVA psykologiskt fängelse. Varsågoda.
PIVA. Vad är PIVA? Det är det mest bizarra och skräckinjagande stället som jag någonsin varit på. Vilket är detta ställe då? Jo, psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Hur hamnar jag där? Jo, för 2 år sedan när jag hade en svår stressutlöst psykos kom polisen och hämtade mig en sommardag och med LPT, det vill säga tvångsomhändertagen, blev jag inlagd på PIVA. Jag hade ingen aning om varför jag var på PIVA och det var ingen som berättade för mig heller. Mitt rum bestod endast av en säng som stod mitt i rummet omringad av kala väggar. För fönstren var det galler och det var som att befinna sig i fängelse. Mellan klockan 22 och 8 på morgonen fick man inte lämna rummet. Och om man gjorde det kom det snabbt en personal och skrek på en att gå in i rummet igen. En natt vaknade jag dock av att en stor kvinna stod böjd över mig och gav mig en hård lavett i ansiktet. Dagen efter berättade jag för personalen om vad som hade hänt. Men det var ingen som brydde sig då personalen var för upptagen med att titta ner i sina mobiltelefoner. Jag blev dock flyttad till den andra delen av PIVA där avdelningarna skildes åt med en glasdörr. Varje dag gick ut på att få dagen att gå och att få komma ut på innergården och spela fotboll eller pingis. Personalen satt endast och stirrade ner sina mobiler och sket rakt i att hjälpa eller prata med det som var intagna. En gång på 10 dagar fick jag träffa en läkare och det samtalet ledde inte till någon diagnos eller medicinering. Det var först när jag flyttades till avdelning 86 som jag fick hjälp. Man fick till och med tjata i timmar för att få duscha och fast att jag sa att jag var vegetarian fick jag kött varje dag. Jag har faktiskt inget bra överhuvudtaget att säga om PIVA. De gånger jag fick gå ut och spela fotboll eller pingis trodde jag till exempel att jag var världsmästare i dessa sporter och väl inne på avdelningen var jag spion och väntade på att jag skulle bli fritagen. Men det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. De lyckades till och med spärra mitt Mastercard då de slog in koden fel 3 gånger när de skulle köpa cigaretter till mig. Och det enda roliga man hade inne på avdelningen var att röka och det fick man endast göra varannan timme. Jag har hört från andra medlemmar på Fontänhuset att tidigare hade de till och med poliser inne på PIVA då det var så farligt folk där. För min skull hade gärna polisen fått vara där inne så man hade någon annan att prata med. Så som sagt är PIVA i Malmö det hemskaste och sjukaste stället jag någonsin varit på. Och en medlem på Fontänhuset som endast var på PIVA en dag och som jag träffade där sa att jag var stark som hade klarat av detta gökbo i 10 dagar. Ta hand om er, puss och kram.
Tack Ulrika för din beskrivning.
första gången jag var inlagd. De som var roligast var de som satt i rökrummet. Så jag bad min bror köpa 3 limpor gul blend. Och själv rökte jag inte. Om det var någon som sa, jag har slut med cigaretter. Ja, men det kan jag ordna så. Så gick jag och hämtade ett paket cigaretter till dem. Jag var populär.
Och så blir man populär.
Ja. Och nu handlar det om sissi och härskarteknik.
Varsågoda.
Så förekommer det härskartekniker på många arbetsplatser, skolor och så vidare. Vad är det, undrar man ibland. Härskartekniker används för att skapa och upprätthålla dominans inom en grupp genom att underminera andra grupper eller personer. Detta har forskats på av en kvinna vid namn Berit Ås. Och att bli utsatt för härskartekniker är psykiskt påfrestande. Här kommer några exempel på hur de kan yttra sig och vad man kan göra för att hantera dem. PS, alla fakta kommer från Wikipedia där man kan läsa mer om ämnet. Nummer 1, osynliggörande. Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem. Till exempel, någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i papper, viska eller gäspa när någon får ordet. Två, förlöjligande. Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller en person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda stående men ovidkommande liknelser. Även att inför gruppen anmärka på någons yttre är ett sätt. Till exempel, en kollega skrattar åt någons uttal och säger att vederbörande låter som en karaktär i en tv-serie. När vederbörande hade något viktigt att säga. 3. Undanhållande av information. Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att undanhålla väsentlig information. Till exempel, kollegor låter någon förstå att de haft ett möte där vederbörande borde ha varit med. Eller beslut som skulle fattats vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang dit inte alla berörda har haft tillträde. Nummer 4. Dubbelbestraffning. Att ställa någon inför ett val och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning oavsett vilket val vederbörande gör. Till exempel, man är noggrann med sina arbetsuppgifter, då ser chefen det som om inget blir gjort. Om man snabbar på får man höra att man starvar. Som man, att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma. Som kvinna, att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös. Men närvarande på mötet kallas för dålig mamma. Som valt att vara bort hemma med sina barn. 5. Påförande av skuld och skam. Att få någon att skämmas för sina egenskaper. Eller att antyda att något som någon utsätts för är dennes eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Jämför dock skuldkänsla och skamkänsla. Exempel. Trots att man inte informerats om det där mötet får man höra att man själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad man säger under mötet och man känner det som att man uttryckt sig på ett dumt eller otydligt sätt. Man blir avbruten gång efter gång mitt i en mening och får därmed känslan av att det man säger saknar betydelse. Om man talar när någon annan gör en tankepaus blir man anklagad för att avbryta. Att bli kritiserad för att inte följt informella regler som inte var uttalade och kanske hittats på i samband med kritiken. Nummer 6. Objektifiering. Att kommentera eller diskutera någons utseende i relevanta sammanhang. 7. våld eller hot om våld. Att utnyttja sin fysiska eller psykiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom. Eller att påpeka att den möjligheten finns. Sedan så finns det ett par motmedel. Som att ta plats. Ifrågasättande. Att ifrågasätta vad som har hänt. Eller händer. Att lägga korten på bordet och vara öppen. Bryta mönstret och intellektualisera. Det var allt för idag. Over and out, CC.
Ja, Gisle sexbomba. Alltså ni får ursäkta mig att börja skratta i mikrofonen, och det får man ju inte göra. Men alltså det här var en låt, och vi fick inte tag på Cissi i sista sekund här för att höra uttalet. Men ja.
Men det handlar om sex i alla fall. Det var ju...
Är du säker?
Ja.
Hur kan du veta det? Det var ju gruppens namn.
Sexbomba, sexbomb, sexbomb.
Du är helt sex.
Sexbomb.
Jaha, okej. Ja, vi är på väg. Förlåt, ja. Det kom av mig. Det är okej.
Ni sitter som tända ljus här. Ja. Det är underbart att se er här.
Tack att ni var publik.
Och tack, Armenia.
Tack, Bo.
Jaha.
Ska du inte berätta vem som har varit och hjälpt till med? Hjälpt oss att vara så bra som vi är.
Cissi har valt musik. Mm. Tekniker har varit Martin och Lena. Producent Lasse. Och vi var programledare.
Ja. Och tack publiken och Peter och Ricardo. Tack för er insats med tekniken. Och alla som lyssnar där ute. Och alla som inte lyssnar där ute.
Och tack till Frida, Mats och Ivar.
Okej. Och Eva Nilsson. En applåd till er själva. Ja. Kom igen. Bravo. Hur många minuter har vi kvar nu då? Vi får lov att prata
lite hela tiden lite till. Psykisk ohälsa är viktigt.
Ja, det är det.
Men det sämsta jag har gjort var att se Gökboet med Jack Nicholson.
Och varför var det det sämsta du har gjort?
För jag trodde att det var så det gick till på en psykisk avdelning.
Ja.
Så när jag var inlagd så jag busade jättemycket. Liksom.
Men då har man åtminstone själv roligt.
Ja, det var roligt. Ja.
Ja. En gång så när jag låg inne ganska så länge, och jag kan avslöja att jag hade träffat kanske min sista livskärlek. Ja. Då hade vi först berättat inte. Jag ljög för honom att jag låg inne på grund av någon magproblematik. Och sen efter 2 veckor så erkände jag var jag låg. Och tänkte nu kommer han inte att ringa mig några fler gånger. Och han fortsatte, vi pratade. Och jag blev så glad och lycklig och kär. Så de sa, Arminia Michelle, är du redo för att gå hem? Vi tror det.
Okay.
Så jag bara, då får man inte skratta här eller?
Just det.
Får man inte må bra här? Nej, då vet man att man ska gå hem.
Ja.
Ja, det var den historien. Det var ju lite personligt. Jag sa till honom, snälla lyssna idag. Ja, vi får se. Jag sa, spread the world.
Spread the world.
Spread the world about Fontänhuset. Spread the world about psykisk hälsa.
Herminia is on the town.
Vad menar du med det? Nej, jag vill bara säga att när jag hade jobbigt, då tycker jag om att sjunga och dansa och tänka på mina favoritsaker. Varsågod, Pentatonix, favorite things.
Jag,